Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hockeystudion sponsras av 1X2.se.
Vi går in på en av de sista hockeyveckorna under 2021, och det är dags att sammanfatta det mest intressanta som har skett förra veckan och blicka framåt lite. Kanske även kika lite vad som sker 2022, eventuellt lite sillnyheter. Idag är jag Thomas Ros som ska podda med er, och till min hjälp så har jag Hans Abrahamsson och Dick Axelsson som har avslöjat att du slutar med hockey ännu en gång 2021. Vad är det som händer, Dicken?
Ja, men man, framförallt så gillar man uppmärksamheten, och det är som MMA-killarna, de slutar varje vecka, så att man kan väl säga vad man vill.
Ja, precis. Men du fick nog 27, vad sa du, 27-4 bröderna, alltså division 4. Det gjorde att du kände att det här var inte din påse.
Nej, men precis. Det blir lite för ojämnt, och det tar ju faktiskt tid från det privata livet också, så att jag har sagt, det blir lite tuffare i all fyran, då kommer jag dyka upp någon match. Men just nu har jag tagit en timeout.
Just det, ja. Och Abris, du var ute på en så kallad roadtrip, journalist roadtrip. Kan du inte berätta lite om den för våra lyssnare?
Jo, men det kan jag väl göra. Jag är inte den som är snål så. Jag höll till mestadels i Linköping och Jönköping, så det var väl en trevlig roadtrip, men det var ju inte så väldigt långt då. Men ner till Jönköping på onsdagen, allsvenskt toppmöte mellan HV och Björklöven. Upp till Linköping på torsdag, ishaveri. Tillbaka till Jönköping fredag, ny toppmöte, Björk-Modo mot HV71 då, HV71 mot Modo. Och sen full fart hemåt på lördagen.
Men om vi börjar med det ishaveriet då, vad var det som hände? Du var ju pigg där med kameran för övrigt, eller mobilen i alla fall, och skickade lite bilder till desken då, som var snabba att skicka ut det här då. Vad var det som hände egentligen? Och hur kan det ske?
Man satt ju där på pressläktaren och kände att man spelade lite numerärt underläge där från början. Det var väl kanske inte den hetaste matchen på förhand, men det där gjorde ju att det blev lite drag även runt Linköping och Oskarshamn där. Ja, alltså som domaren berättade i alla fall, så var det ju de här reklamcirklarna som de har i reklamen, i mittcirkeln i det här fallet. Då, det är någon typ av duk som ligger där eller någonting sånt där. Så man sen, först spolar man lite is och så lägger man dit en sån där rund grej med reklamen.
Reklamchok kallas det, får jag.
Tack, du har kommit.
Jag har faktiskt jobbat med att lägga ut sån här en gång i tiden. Det var ganska roligt, har du.
Det är helt galet. Var det samma system då på den tiden? Jag misstänker att det var innan du började på Aftonbladet, så det känns som att det är ganska länge sedan. Men det var samma system alltså?
Ja, nu kan man säga. Ja. På den tiden så var ju då röda linjen och blå linjerna, de målades kan man säga, va, liksom då. Men de här reklamchoken, de las ju inne i isen då, och läggs de för grunt så finns ju den risken att liksom ytisen spricker sönder, och då kommer ju choken fram då. Och då blir då chokar man matchen.
Ja, och som jag fick berättat för mig nu, det är ju inte mina egna, vi har ju fått lite påringningar från företaget som ansvarar för det här och så. Men det som huvuddomaren berättade i alla fall var att det hade varit någon skada på den här reklamen. Så man hade varit in och lagat där, och då tolkar det som att man måste smälta ner för att kunna laga och lappa ihop det och sen lägga på nytt då. Och jag skulle tro nu att det var så att man hade lagt på lite tunt. Sånt här som kan hända inför landskamper och sånt där. Tre Kronor har väl haft två ishaverin, tror jag, under sina landskamper. Ett i Sundsvall och ett i Västerås, tror jag det var. Så att det är vanligt förekommande när man byter reklam. Men inte så vanligt förekommande mitt under brinnande SHL-säsong där samma reklam ligger.
Champions Hockey League-lagen har ju utmaningar ibland när det är match lördag, Champions League tisdag, SHL torsdag. Har du varit med om några ishaveri någon gång, Dicken?
Ja, men undrar om inte jag var med i den här matchen i Sundsvall faktiskt.
Tre kronor menar du?
Ja, men exakt. Jag har för mig det i alla fall. Sen var det en incident också på Globen när en domare, eller vaktmästaren rättare sagt, förlåt, drog, skruvade ner borren lite för långt också. När han skulle sätta dit målburen.
Just det.
Det tror jag det var det. Hela aggregat, va? Eller kan det vara det? Så
ja, det blir ju sånt här jätteläckage då i det här ja, vätskan som man har i de här kylrörerna typ. Så det blir inget bra alls.
Köldmediet som sprutar upp där.
Ja, Jönköping har jag för mig att det har hänt för inte så länge sedan heller, om det är något år sedan eller någonting sånt där. Ja, det är ju mardrömmen. Jag är ju ute och borrar ibland när jag är på ungdomsmatcher och sådär, och det är ju liksom, man är ju livrädd för att köra ner borren för långt. När man får göra det då i periodpauserna, så är det mitt jobb att gå ut och borra och sätta tillbaka målbun efter ismaskin och kört det, va. Så att, ja, det gäller att ha tunga rätt i mun där.
Det var ju bättre förr när det bara var pigg på målburen, om man liksom exakt bara lyfte upp den och slog ner den, så var det klart sen då.
Ja.
Mm. Vi ger oss rakt in i dagens manus, och Dick, du får välja. Ska vi börja prata om Sam Hallam eller ska vi börja prata om Djurgården?
Ja, men vi börjar med Sam Hallam. Ja, domarna finns ju på tapeten också. Nej, kör Sam
säger
Hallam.
Säger man Sam Hallam eller Sam Hallam?
Jag tror Sam Hallam, va?
Ja, jag skulle också säga det. Språkdoktor.
Ja, jag är ju inte det, tyvärr. Men jag skulle hålla på Dicken där, faktiskt. Det är min känsla att det låter bättre.
Eller lite så här, lite brittisk eller amerikansk. Sam Hallam, eller någonting. Ja, varför jag frågar om Sam då? Det är ju för att han har blivit... fått tjänsten som ny förbundskapten. Kanske ett av de finaste jobben man kan få i svensk hockey. Han tar över efter Johan Garpenlöv från och med efter hockey-VM i Finland 2022, kan man väl säga. Och vad tycker du om den utmärk? Eller liksom, vad säger de om Tre Kronors nya förbundskapten, Dick?
Ja, men det är fantastiskt tycker jag, och Sam Hallam har ju varit i klubblag över decennier, så att jag tycker att det är ett bra steg, men jag tror att han siktar på NHL till slut, så att vara förbundskapten och göra det bra där är ett grymt steg, och det är en fantastisk tränare också, så att, jag tror att det kommer bli som handen i handsken.
Vad har du för relation till Sam då?
Men egentligen vi är ju faktiskt Huddingebo båda två. De bodde ju bara 200 meter ifrån här. Jag är ju väldigt god vän med Sams lillebror Dennis Hallam också, som är född 86. Så att, rätt bra relation ändå tycker jag.
Men jag såg att han var född i Västerort, Sam. Jag fick inte riktigt ihop det här. De måste ha flyttat till Huddinge när, i skolåldern eller någonting. Har du någon koll på det? När kom Dennis till, var det Kvarnbergaskolan eller Solfagaskolan, eller vad var det för skola?
Ja, men precis, den klassiska solfrågan. Nej, men jag kommer ju rätt sent till Huddinge också. Jag är ju från Sätra, så jag är ju Mälarhöjden en Breding bo från början. Så att, nej, faktiskt ingen jättekoll på det där.
De är vrålstora AIK-are, visst är de det?
Exakt, hela familjen där är ju AIK-are, verkligen.
Ja, men om vi bortser klubb till, alltså vad de håller på och sådär. Vad hans hockeykarriär då, vad har du kännetecknat den?
Inte alls faktiskt, va? Utan det är väl, jag brukar säga det, jag kommer knappt ihåg vad jag gjorde igår. Så att, nej, den främsta vad jag kommer ihåg med Sam, det är hans tränarkarriär egentligen, från Bofors där till 100 år i Växjö ungefär.
Han har varit enormt länge i Växjö. Du och jag, Abris, har ju en fetisch för nyheter. Vi gillar att sondera terrängen, vända på stenar, ringa kontakter, källor och så vidare. Och vi hörde ju om Sam att han skulle vara aktuell för Tre Kronor ganska tidigt. Men jag ska vara helt ärlig, jag trodde inte på det. Det kändes inte liksom... Nej, jag köpte det inte. Jag kunde inte liksom förstå det riktigt.
Nej, och det är väl inte något fel i det. Men han har väl liksom möjligheten att skriva sitt livskontrakt, känns det som nu, efter liksom tre SM-guld med Växjö och sådär, och kunna skriva antingen i KL eller Schweiz då. Och i och med förbundet också har rekryterats otroligt internt liksom i, jag vet inte vad det är, 10-15 år nu snart. Så att så kändes det lite tveksamt från båda håll egentligen att man skulle gå den vägen. Så att jag har all respekt för dina tvivel där. Det var väl först beslutet nu som jag kände att det, att det börjar luta åt det hållet. Liksom, att man ändå hade hittat varann lite grann.
Ja. Sam har ju gjort det väldigt bra i Växjö. Men det är ju en sak att göra det bra i Växjö när man har Henrik Everson som sportchef. Och general manager som liksom fixar till laget och sådär. Men det är en helt annan sak att vara förbundskapten.
Ja, alltså jag har funderat ganska mycket på den här förbundskaptensrollen de senaste åren egentligen, fler än det. Det är ett otroligt, jag vet inte, chansartat jobb skulle jag vilja säga. Jag skulle nog, om jag var en kontrollmänniska och verkligen kände att jag var duktig när jag får påverka saker och ting, så skulle jag ju tveka big time att ta jobbet som förbundskapten. För jag tycker att du bedöms på 3 veckor i maj egentligen, och då är du egentligen helt beroende också av om du, vilka NHL-spelare du får loss, och till viss del också vilka NHL-spelare motståndarna får loss. Så att det känns som att det är så mycket som ligger utanför din kontroll för att jag skulle tycka att det var riktigt. Det är jäkligt svårt att få rättvis bedömning.
Hur många olika förbundskaptener har du jobbat under, Dick? Om du tar från den första. Vem var den första? När gjorde du debutet i Kronor och vem var förbundskapten då?
Då var det Bengt-Åke Gustafsson.
Var det på Bengan-tiden alltså? Du ser, ja, du har varit med länge.
Ja, men det är nog en 10-11 år va? Jag tror jag kom upp rätt tidigt faktiskt där och fick chansen.
Bengan var ju typ från 2005 till typ 2011 skulle jag vilja säga då.
Nu vill ju inte jag vara en sån elak jävel och strösa allt i sår. Men visst var det under Bengan där som det strulade lite för dig, Dick, när du skulle vara med i landslaget, va? Att det var någon sån här, något snedsteg och så, va?
Ja, eller? Exakt. Visst var det? Jo, helt klart. Ja. Exakt, det var ju en fylleincident och en fyllecell. Var det och fick lämna landslaget. Men på den tiden så var det inte ens aktuell eller nära och på spelat VM, men nej, helt klart man har varit med mycket så att säga.
Men då sorry för den.
Då har du haft jag kommer ihåg när du säger den grejen, så kommer jag ihåg, då har du haft Bengan och du har haft Morts och du har haft Grönborg och sen har du haft Garpen också, eller tackar du nej till landslaget efter OS, eller hur blev det?
Ja, exakt. Nej, jag tackade för mig där efter OS i Pyeongchang gjorde jag.
Vad vill man ha av en förbundskapten?
Ja, men det är ju svårt liksom. Det är ju som du säger liksom, det är ju inte så mycket tid och liksom, till exempel som det var ett OS där, det är 3 matcher och sen ett slutspel. Nej, egentligen är det ju bara ett harmoniskt läger, och de här Eurohockey tog det ju inte så långa heller. Så att nej, man vill bara ha det härligt, träffa folk, en skön förbundskapten man kan prata med och njuta, och mår man bra spelar man bra. Så att det är liksom, nej, njuta till fullo.
Vilken förbundskapten har du gillat bäst då? Och vilken förbundskapten har du kanske inte gillat bäst?
Ja, men det gillat mest måste jag nog ändå säga. Det var ju Per Mårts egentligen som, även fast jag fick chansen av Bengt-Åke där tidigt. Men Per Mårts är väl den som har gett mig chans på chans. Jag spelade ju nästan bara boxplay och var defensiv på den tiden. Men Per Mårts ville ha med mig ändå. Så att, det är ju därför jag har en 70 plus landskamper. Men kanske inte så bra i poängkolummen. Men Per Mårts måste jag ändå säga har betytt mest. Och minst, det är väl liksom, det är väl Grönborg, eftersom det var ju knappt, det var ett OS ungefär och lite till något VM. Så att, men ja, jag fick väl aldrig riktigt chansen i landslaget tycker jag.
Du och Morts har väl ett VM-guld ihop också?
Exakt, Globen där 2013.
Ja, men hur... Nu kommer vi bort lite från liksom samma land, men jag har alltid funderat på det. Alltså, du var ju en oerhört skicklig SHL-spelare. Gjorde det väldigt bra de flesta säsonger i SHL. Men hur känner man då när man är som Dick Axelsson och så ska man spela i Tre Kronor? Och så vet man att om jag ska spela VM så måste förmodligen ganska många tacka nej från NHL. Hur resonerar man då när man ska spela i Kajla Tournament i november? Hur tänker man? Kan du hjälpa mig med det mindsetet?
Ja, men förr i tiden då var det ju också lite prestationbaserat. Kom du med i landslaget så kanske hade någon bonus, så att då var det ju fantastiskt. Men sen är det liksom efter säsongen, du kanske är lite på halv sådär. Du ska gnugga i 6 veckor och sen kommer alla NHL-spelare. Men visst, är man ung och på väg uppåt i karriären, då måste man liksom tacka ja. Men sen när man kommer till en liten äldre punkt i livet, så då inser man ganska fort att vill man det här eller inte. Så att på slutet blev det ju att man tackade nej. Man vill inte vara med och gnugga i 6 veckor och sen kommer alla NHL-spelare och tar ens plats. Så att det finns ju roligare saker att göra.
Tillbaka till Sam då, Abris då. Hur tror han kommer lyckas? Du var inne där på Twitter, såg jag att det handlar om hur han lyckas smörja NHL-killarna. Och tror du NHL-killarna har koll på vem man är? Alltså de har ju säkert koll på Grönborg, som Grönborg har varit på JVM. Och i JVM så slussas ju NHL-killarna liksom igenom. Och Garpenlöv är ju en, ja, snudd på NHL-legendar då. Men med där, vet Landeskog vem Sam Hallam är?
Nej, så går det på de här som har varit där borta 10, 12, 15 år, då har de väl kanske inte superkoll även om de vet vem man är. Men de allra flesta som spelar där borta har ju spelat i SHL under Hallams tid. Så att det är klart att de har koll på honom, och framförallt så kommer de väl att lära känna honom bättre nu när han kommer att göra sina resor över dit, utgår jag från, och träffa dem och sådär. Så att sen är det ju inte bara att man måste smörja dem, de måste ju vara lediga också. Det är ju inte bara det. Sen spelar de skadefria. Så spelar det ingen roll om de älskar det över allt annat och vill spela för det. Så, ja, skadefria och där. Sen finns det ju en annan aspekt i det här också som jag tänkte ta upp. Och det är väl det här, våran trogna lyssnare Thomas Söderman var ju diskuterade det med mig lite grann. Och det är ju det här med hur viktigt är det med bortom resultaten, hur viktigt det är att ha en ambassadör för svensk ishockey i en förbundskapten. Hur viktig är den biten egentligen? Och jag har väl landat lite grann att resultaten styr otroligt mycket. Absolut, det är jätteviktigt att ha en bra representant för det som är kommunikativ och vältalig och sådär. Så men alltså, jag landar i att är inte resultaten bra, så kommer det inte att bli bra ändå, för att det är ändå det som talar till sist. Jag menar, åker Hallam runt och vinner Eurohockey Tour-turneringar och är kommunikativ och verbal och sådär, så jag tror inte att det räcker liksom, utan jag tror resultaten är jätteviktiga, och hoppas verkligen att han får resultat där. Sen går det ju att göra, det går absolut att göra. Är man en duktig coach eller en duktig ledare, så är det klart att det går ju att göra starka lag av, fast man inte har alla de bästa med. Så det är klart, man ska inte underskatta den biten heller. Men just VM tycker jag var det ganska typiskt att bästa NHL-proffsen vinner.
Mm. Och det är det jag menar, det är ganska liksom svårt uppdrag det där. Men vi får hoppas att han får alla verktygen av Hockeyförbundet. Och det handlar ju om att han ska åka över och bygga relationer med NHL-proffsen. Hur viktigt är det, tror du, Dick? Alltså, Garpenlöv och Grönborg och Morts, de är över 2-3 gånger per år och försöker träffa NHL-killarna i korridoren efter matcherna. Spelar sånt där roll egentligen? Eller vad beror det på om man som NHL-spelare väljer att spela VM eller inte? Är om det är ett coolt land, eller om man vet om att det blir ett bra lag, då hänger jag på? Eller vad, du som ändå känner de här killarna, vad hänger det på?
Nej, men jag tror framförallt att det är ett roligt land, toppen, är det bra spelare som är med. Jag tror inte förbundskaptenen i sig har så mycket liksom på vilka som kommer eller inte liksom. Det beror på vad vissa är i livet, vissa ska väl ha barn, vissa är skadade liksom. Så att, nej, det här med att förbundskaptenen ska smörja, det tror jag faktiskt inte alls på.
Vad är roliga länder? Vad är roliga VM-länder då?
Nej, men det är väl de här lite större. Jag tycker ändå så här, Sankt Petersburg. Vad har vi mer? Ja, Sverige var ju fantastiskt kul att man fick vara med.
Danmark tyckte jag var kul.
Ja, det var ju faktiskt att jobba där. Ja, men precis. Nej, men sådana länder är kul. Sen är det inte så kul att sätta sig kanske i mitt perspektiv, eller mitt tycke, Finland till exempel, eller ja, någonstans som en liten håla i Tjecken eller någonting. Så att, nej, roliga ställen tror jag kallar mer folk än förbundskapten.
Hur mycket fritid har ni på ett VM då? Får ni gå ut och ta en bärs på VM?
Absolut, och det är väl halva grejen liksom. Det är otroligt mycket matcher i ett VM. Det är väl 10 matcher totalt vad man går till final. Och nej, men det finns tid att gå ut och käka. Man tränar oftast på morgonen. Så att tid finns det absolut, och det är det som är härligt, att umgås med folk som man inte umgås med så ofta, som man får träffa.
Vilka tror du blir assistent då, Abris? Man kan ju följa en röd tråd där. Grönborg han fick ärva Poppe, så tog han in Garpenlöv som är en polare till Grönborg. Garpenlöv tog Marcus Åkerblom, ja, som man har någon typ av relation med, och han har framförallt en relation med Ragnarsson, det vill säga att man tar lite polare. Vilka tror du Sam Hallam tar med sig till förbundet?
Ja, för det första hoppas jag bara att det blir en assisterande som är på heltid i alla fall. För jag tycker det är lite kanske slöseri att ha två assisterande och en förbundskapten under en landslagssäsong. Så att jag hoppas väl att det blir en. Och jag skulle väl säga att
du menar att man drar ner på antal fast anställda assisterande?
Ja, då får man nog hellre lägga lite mer på Hallams lön, tycker jag. Och hellre dra in på en assisterande. Och så får man väl låna in en assisterande, tycker jag, i de turneringar som spelas och även på VM då. Nej, men jag tycker Jörgen Jönsson vore ett spännande namn faktiskt som assisterande. De hade ju väldigt bra relation i Växjö, och Jönsson är väl, ja, han är väl Mr. Tre Kronor snudd på.
Men har inte han det ganska bra i Schweiz då?
Jo, det har han säkert, men jag vet att Tre Kronor betyder väldigt mycket för honom, och det finns nog fördelar också med att ha ett förbundskaptens jobb, skulle jag tro. Så att det är väl mitt namn. Sen finns det väl andra budgetvarianter som är lediga här hemma. Vi har ju Termell som man var med i Växjö där, som har väl kontraktsäsongen ut nu med HV kort och sådär. Så att det kan väl också vara en lite lågbudget, mindre flashigt alternativ då som assisterar. Men jag tror att det är bra om man har någon med internationell erfarenhet där. Även om Jönsson inte har så mycket som ledare, så har han ju ändå vara med som spelar väldigt mycket. Så jag säger Jörgen Jönsson.
Bumper. Vad hände, Dick? Jag måste bara fråga en sak här. När vi sitter och kollar på SHL-omgången i lördags. Alltså, vilka spyor du delar ut mot domarna? Vad kommer det här ifrån?
Men det är väl framförallt gammalt. Gamla grejer som man sitter och tänker på som kommer upp. Jag tycker fortfarande liksom, Roger Rönnberg var inne på det också liksom. Jag tycker fortfarande det är för dåligt. De liksom, det är för mycket spelförstörande saker i matcherna som domarna absolut inte ser. Och det känns som mer och mer att de fokuserar på att ta abuse eller liksom något slagsmål, något gruft, båda åker ut och kvittar och jag tycker det är för dåligt bara. Och det
jag kanske kan väl läsa lite vad du skrev här, så kan vi babbla lite om det. Kollat på de flesta matcherna kväll, och att säga att vi ligger framkant med domarna i SHL, en ren och skär jävla lögn. Jag har sagt det förut och har samma åsikt fortfarande. Ni är helt klappkassa. Att domare som Sören och Harnbring får fortsätta tjänstefel. Tack Twitter. Simor experter, helt allvarligt. Är domarna dåliga? Säg det. Är de bra? Hylla dem. Ni sitter i sändningar och kritiserar spelarna om alla möjliga situationer. Varför vågar ni inte kritisera när domarna gör fel? Är de heliga kor, domarna, tycker du, Dick?
Ja, men det blir väl lite tabu liksom. Sen tycker det här har man ju pratat om i år och dag liksom, och det är aldrig kul. Och jag sa ju att jag aldrig mer skulle prata om domarna egentligen, men nu fick jag bara nog. Jag
tycker, vad var det liksom som hände? Vad var det som gjorde? Varför gick propparna hos dig?
Nej, men det är väl framförallt, jag tänkte liksom bara egentligen tillbaka när jag spelade och liksom, jag fick utvisningar så fort jag öppnade munnen ibland, så fick jag en utvisning bara för att till exempel Sören Persson, en incident i Jönköping, när jag säger Sören, det här är inte militären, du kan fortfarande prata med folk, kommer ut till andra perioden, har en 2 minuters utvisning. Och det var bara en så här kväll när man äntligen kommer på saker när man är ganska glömsk. Så att nej, jag tyckte det kändes bra att få ut i alla fall.
Och bakgrunden till ditt stick där, det är väl att Sören Persson är en för detta militär. Visst har jag korrekt info då?
Ja, ryktena går ju, så att jag tror det. Det kändes så i alla fall när han tog en 2 på mig.
Ja, ja. Vad säger du, Abis, om vi bollar in dig här? Håller du med Dick, eller tycker du att han är för tuff mot domarna? Och vilken kritik ska domarna få och inte få?
Ja, vi börjar med det sista, så tycker jag väl att alltså, det är klart att man ska kunna dela ut kritik till domarna. Det som har blivit problemet lite nu är väl alltså de här dreven som är på sociala medier och där domarna ofta hamnar i fokus bland jävligt förbannade fans. Det gör väl att både du och jag och säkert Dick också i många fall är försiktig med att kritisera domare för att det får sådana proportioner när man väl gör det. Så att det blir svårt att ha en saklig debatt för att det liksom bara eldar på ett drev som finns där som kanske inte jag tycker är speciellt sunt. Så att det gör väl också att man är lite försiktigare med att kritisera domare än spelare. Även om jag vet att det också kan vara jäkligt tufft. Drevet är väldigt tufft mot spelare också på sociala medier. Så att det kan ju gå åt det hållet också, att vi börjar dra oss för att kritisera spelare mer för att det eldar på en rätt sunkig kultur som finns där ute. Det var väl det första. Sen känner jag väl lite grann med, jag vet inte, fan, hur bra är SHL då liksom? Jag har sett det domarna, jag vet inte, vi är väl kanske fjärde, femte bästa liga i världen och vi kanske har de fjärde, femte bästa domarna i världen. Jag vet inte vad vi ska göra liksom. Vi kan ju inte köpa in 20 NHL-domar utan vi har ju de vi har. Sen är det ju lättare, lag tränar ju liksom dagligen, man kan följa träningarna, man kan se vad de jobbar med, man kan ställa tränarna till svars eller spelarna till svars. Vi vet ju inte hur domarna jobbar. Kan man göra mycket annat för att bli bättre? Det skulle man kanske vilja veta. Hur ofta samlas man och jobbar med hur man ska bli bättre under somrarna? Hur är feedbacken under säsong? Alltså det är det som gör att det blir ett hemlighetsmakeri runt det där, i och med att det inte är offentligt. Allt som spelare och tränare gör får de ju stå till svars för, och vi kan även granska dem i vardagen med hur de tränar och så va. Så att där är väl problematik.
Jag har aldrig spelat i elitserien, jag har aldrig spelat i SHL. Jag har bara en känsla av att domarna, back in the days, jag menar Sven-Erik Sold, Dag Olsson, Kjell Lind, vilka mer domarklassiker har vi, Abris? Hjälp mig med namedropping.
Christer Karlsson, Robert Lahti, jag kommer inte ihåg vilka du sa, då har du väl, vad heter han, Rådbjär.
Ja, men det jag försöker komma till typ, att de här...
Börje Johansson.
Roger Öberg, eller hur?
Ja, Skällebad.
Ja,
eller Skällebad.
Förr så kunde man ju alltid vilken stad de kom ifrån. Man kunde också nästan vilken titel de hade. Antingen så var de försäkringsförsäljare eller så var de, ja, något annat i alla fall. Men det jag försöker komma till att jag tyckte att kanske att idag hör man från de flesta spelarna att domarna inte tar en kommunikation. Det blir bara en information från domarna. Och att förr så kunde liksom nästan domaren lägga armen runt en spelare och säga, ah, men jag gjorde fel, förlåt, vi drar vidare. Vad säger du om den bilden som jag har, Dick?
Ja, men så är det absolut. Och det är också, jag måste även poängtera att det finns ju många bra domare också. Och just det där med kommunikationen är ju otroligt viktigt. För att det blir ju bara en monolog och så blir det ett hot om en två minuter. Och om man kollar på NHL, där är det rätt roliga klipp när domarna säger F-ordet till spelarna. Liksom så fort spelarna gnäller på domaren, då får de ju höra tillbaka. Så var det ju på den gamla goda tiden. Jag kommer ihåg Kuben och gänget tjafsade tillbaka liksom. Då fick man ju tunghäfta istället, då sa man ingenting.
Nej. Som jag har förstått det så vill de inte kommunicera eller diskutera för att det tar aldrig slut. Hänger du med? Skulle de öppna upp för att börja prata, så det enda domarna skulle behöva göra under hela matcherna, det är att åka och babbla med spelare. Och de vill ju döma matcher. De är kanske inte där för att diskutera vad det skulle vara för sockerkakerecept eller sådär. Det jag har förstått kan vara en problematik. Tror att det blir så, Dick, om man då börjar prata mycket med spelarna, bjuder in, försöker vara sköna, att det blir bara en jävelsk diskussion hela matcherna?
Nej, jag tror att det blir bättre. För att liksom, om man får ett svar, då är det liksom, då kanske du inte alltid tjafsar tillbaka, eller vad man skulle säga. Så att jag har ju sagt det liksom, jag har försökt få tag i Thomas Torsbrink, domarbasen, så länge jag spelade liksom. Och fick aldrig tag i han egentligen. Och jag vill
han verkligen... har blockat dig, tror du?
Ja, men jag såg han i katakomberna på Hovet någon gång. Och då började jag skrika på han. Och vände han på klacken och som en sköldpadda drog in huvudet och gick därifrån. Så att sen kanske man skulle gjort det på ett proffsare sätt också. Så att, men det finns otroligt mycket bra domare också. Jag tycker bara att det är för mycket, jag sa det också, maktmissbruk. Det är för mycket hot istället för att kommunicera.
Om du åkte till en öde ö då, Dick, vilken domare skulle du ta med dig? Alltså, du får nämna en domare du tar med dig till en öde ö, och vilken domare skulle du inte ta med dig? Om du får nämna ett namn på båda alternativen.
Ja, men jag tar med mig Micke Nord alla dagar i veckan. Och Sören Persson tar jag absolut inte med mig.
Vi låter väl det vara där.
Hockeystudion är den här veckan sponsrad utav 1X2.se, speltips och reksajten. Med mig har jag Andreas Nord, spelexpert. Vad har du för oss idag?
Ja, jag tänkte skicka med, påminna om den här tävlingen som vi kör tillsammans med er på Sportbladet. Vi kör ju den veckovis, så man har ju chans att vinna en valfri matchtröja och valfri halsduk om man är med och tävlar hos oss. Och det stora priset är ju det vi delar ut i slutet av december. Då har man ju alltså chansen att vara med och tävla om ett presentkort värt 10 000 kronor på valfri drömresa. Man får gå ut och kolla på lite sport, kan vara hockey eller fotboll, man väljer själv.
Just det. Ingen SHL den här veckan, men däremot så vill vi klappa oss själva på axeln lite grann, va?
Ja, men precis. Första spelet där i SHL gick ju in och det var över 5,5 mål i matchen mellan Leksand och Frölunda. Även speltipset i NHL, Boston att vinna borta mot Edmonton, satt ju. Så att det börjat bra, 2 av 2. Kommer skicka med lite fler speltips här framöver. Men just nu så vill jag bara återigen påminna om att gå in på 1x2.se för att ta del av speltips från några av Sveriges bästa spelexperter. Man kan även gå in och jämföra oddsbonusar och oddsen mellan de bästa spelbolagen och mycket, mycket mer.
Där har ni det. 1x2.se.
Vi ska prata Djurgården också. Det känns som att vi pratar Djurgården i varenda avsnitt här, men det... Det är som en dokusåpa det som spelas upp hos mästarna. Och det som har skett nu senaste tiden, det är att ja, ni kan Videlgate. Det vet du, Peter Holland ser på slagsmål. Joakim Eriksson, och general manager, har valt att hoppa av från Djurgården Hockey. Hur kände du när det här kom den 8 december, Abris?
Nej, det har väl legat i luften tycker jag. Kritiken har ju varit svidande, mördande snudd på mot Joakim Eriksson. Inte minst då på de här berömda sociala medierna, men även i vanliga medier och sådär. Så då är det klart att det finns ju stora brister i både tränarrekrytering och spelarrekrytering. Så att det är klart att det är ju ett stort ansvar som faller på honom. Och klart att det drevet mot honom blir ju ännu tyngre också på grund av att han till viss del på eget bevåg, eller ganska mycket på eget bevåg, har väl gjort sig till mer eller mindre självbestämmande där i Djurgården. Jag tycker väl att han hade bra stab runt sig tidigare med allt från Thomas Johansson till Stefan Nyman till Robert Olsson och sådär. Och jag tycker att han har gjort sig av med mycket sånt, fått lite mer ja-sägare runt sig, och då klart att då blir domen ganska tuff. Så att jag kände att det skulle bli jäkligt svårt för han att klara hela säsongen, i och med att det inte vände något speciellt heller efter tränarskiftet.
Så här skrev du, Dicken, på sociala medier: Jocke Eriksson har gjort otroligt mycket gott för Djurgården, och det ska vi aldrig glömma. Vill även tacka dig för att jag fick komma tillbaka till Djurgården och avsluta karriären där min elitseriekarriär började. Vad är Jockes styrka som ledare, och vad kanske behöver han tänka på om han ska tillbaka in i hockeyfamiljen?
Ja, men styrkan, det tycker jag ändå. Han är rak och ärlig, han säger vad han tycker. Och den mindre bra styrkan kan väl vara att han är för passionerad, och jag tror då blir det ett kontrollbehov som blir lite större.
Ja. Vad hörde du? Utåt så har det ju basunerats ut nu att Joakim väljer att hoppa av då, för att trycket har blivit för stort, kan man väl säga. Vad har du hört när du har vänt på lite stenar runt Djurgården, Abris?
Ja, att styrelsen har sagt ifrån är det jag har hört. Jag säger inte att det är bekräftade uppgifter, men vad jag har förstått så är det väl ett par i styrelsen som har hållit Joakim väldigt högt. Med all rätt. Han har gjort otroligt mycket bra under framförallt de 4-5 första åren han var där. Så han hade ju en väldigt stark ställning i klubben och inte minst i styrelsen. Men vad jag har förstått så har ju vinden vänt, och jag hörde till och med att det var alla utom två typ som var beredda att lämna in om inte det blev en förändring på den posten. Så att jag tror att det var ganska starka krav också uppifrån, även om man kanske själv också kände. Men jag har svårt att se att man vill lämna när det är som sämst på något sätt, alltså frivilligt. Det är lite som att man drar med svansen mellan benen och lämnar det i när det ser ut som det gör, för Djurgården har väl aldrig varit mer illa ute, höll jag på att säga, om möjligtvis när man åkte ur där. Men så att det känns inte riktigt som att det är ett eget beslut heller att lämna i det här läget. Så jag tror att han har fått hjälp på vägen.
Vad ska Djurgården göra nu för att komma tillbaka på rätt köl, Dick?
Nej, framförallt, jag tror jag sagt det varje gång vi pratar om Djurgården, det är väl att toppspelarna, eller egentligen alla spelare, steppar upp 5-10 punkter och börjar visa varför de är i SHL framförallt. Jag tycker det har varit för dåligt, och då tänker jag väl egentligen på toppspelarna som ska få laget att gå framåt.
Ja. Ser man tabellen nu så ser det ju inte kul ut. Det ser inte roligt ut, och jag skulle nästan säga att det ser omöjligt ut för Djurgården att klara av det här. Behöver de inte en ny tränare? Fixa Falk det här i båset, Dick?
Nej, såklart de behöver en ny tränare, men det är också så här, det är många, många tränare som finns där ute, men många har också fått sparken eller fått lämna sina klubbar av olika orsaker, så att det är väldigt svårt att se vem som ska passa in. Man hör ju ofta av spelarna, av de tränare som lämnar, att det kanske inte var så bra. Så att nej, en tränare helt klart måste in med lite jävla renamma.
Ja, och vi har ju på försök att lista ut det. Det ryktades om att Jocke hade en tränare klar, och nu är det samma rykten att det är KG Stoppel då, som hoppar in som sportchef nu, kan man säga. Att han har någon typ av tränarlösning på gång då, för att Djurgården kommer göra någonting i båset, det är en no-brainer. Det kommer att ske då. Men om du kollar in din kristallkula, Abis, då, vad ser du där?
Alltså det jag kan säga att jag vet är ju att Joakim Eriksson har varit ute minst två namn i alla fall som man har fått nej ifrån. Och det är ju inte namn med Djurgårdsanknytning, någon av dem egentligen. Det kan ha legat honom i fatet att han inte lyckades lösa tränarfrågan. Plus det kanske med Pontus Åberg också, att det har varit liksom lite utlösande faktorer att han gick till Timrå istället. Nu tror jag väl, nu börjar vi om på noll lite grann igen, va? För att det var en sak att rekrytera med Joakim Eriksson med hans kontaktnät, men också kanske svårigheter att få tränare att välja att jobba i Djurgården, just för att man är ganska hårt styrd, till att nu är det KG Stoppel som kommer in som inte har jobbat lika nära spelare, tränare, agenter de senaste åren som Joakim har gjort. Så att, och dessutom en person som man tycker inte är lite mindre okomplicerat att komma som tränare till en klubb när han styr den också. För jag tror inte han kommer ha samma påverkan på laget. Så att, min känsla är ju att man tittar på någonting med Djurgårdsanknytning på något sätt. Va? För att det jag hör när jag pratar runt med tränare som är lediga och sådär, det är väl att det är så jäkla mycket att förlora på att ta det här. Det är så mycket som är rörigt och stökigt och utgångsläget är så dåligt. Så att man har väldigt lite att vinna på att ta det här. Och oddsen på att man ska liksom rädda Djurgården är väl, upplever man inte så stora. Jag tror man måste ta någon som är i slutet på karriären som inte har så mycket att förlora karriärsmässigt på att ta det. Och det, jag tror jag. Jag vet inte. Men för mig, en sån som Hans Särkijärvi, nu har han blivit äldre, jag vet det. Men det är ju en otroligt respekterad person i Djurgården. En otroligt respekterad människa i stort som ja, kanske inte den vassaste taktiken i SHL, inte den modernaste coachen, men ja, med de namn som finns så tror jag att han skulle kunna vara en av frågare i alla fall. Sen vet jag inte om han är så sugen. Han har det bra på Gotland där.
Mm. Tränare är en sak då, men vem ska vara liksom sportligt ansvarig för Djurgården? Vem ska leda mästarna tillbaka till rätt spår då? Det har ju liksom snackats om att Fredrik Bremberg ska liksom vara den som hjälper Djurgården tillbaka med en roll som sportchef. Det är ju din gamla idol, Dick. Vad tror du om det?
Ja, det hade ju varit något, framförallt för att han är Djurgården. Men jag tror inte han är rätt man på den punkten. Och att vara sportchef, du sitter väl i telefon i 23 timmar utan 24. Så att, nej, jag tror ju, som vi pratade om förut där, på Garpen kommer tillbaks.
Jag hör ju att han vill vara i omklädningsrummet. Han vill inte vara sportchef, har jag hört.
Mm-hmm.
Jag tycker att det skulle vara väldigt intressant med bröderna Kronvall, måste jag säga. Om de kan göra en bröderna Abbott liknande det de har gjort i Rögle där. Jag skulle antingen om de tar ett delat sportchefskap eller om en av dem blir tränare eller något. Jag tror att med deras kunskap och seriositet, så tror jag att, och Djurgårdskärta inte minst, då, så tror jag att det hade varit en spännande lösning.
Mm. Sen är frågan, de har haft långa karriärer, de har gjort bra resor ekonomiskt. Det är frågan vad de, ja, då ska ju brinnet finnas att man ska göra Djurgården great again. Men jag tror inte att de är så stora djurgårdare faktiskt. Ah, vad säger du, Dick, om det?
Nej, jag vet faktiskt inte. Det enda jag vet är ju att Staffan Kronvall brinner för ishockey. Jag träffade han även på en när grabbarna hade match, och liksom han sitter där i Simor och pratar hockey. Så att, nej, det hade ju faktiskt varit fantastiskt. Så jag skulle nog vilja se han där faktiskt. Jag gillar verkligen tanken från Abris.
Men ni vet att Djurgården kickade Staffan, och skickade väl honom till Brynäs en gång i tiden?
Jo, men det kanske var rätt i det läget också. Djurgården hade väl ganska bra lag och på den där tiden. Och Niklas NHL-karriär har Djurgården väldigt stor del i, att det blev en så lyckad NHL-karriär de första åren i Djurgården. Så att jag skulle säga att de kanske inte har Djurgården tatuerat på armen. Men jag tror ju liksom att någon klubb i SHL som de brinner för, sen tror jag att de är sugen på att jobba. Skulle en intressant klubb höra av sig till dem, så tror jag inte de är bundna med Djurgården. Så. Men det är klart att finns det önskemål och tjänster lediga där som de önskar, så tror jag väl att Djurgården ligger bra till i så fall om man spelar så här.
Staffan brinner ju väldigt mycket för paddel och sin gräsmatta. Så jag undrar verkligen om han har tid att vara sportchef eller tränare, eller vilken titel ska vara för Djurgården. Vi får se vad som händer. Jag tänkte lansera ett namn och ett tips till KG Stoppel, om han nu lyssnar på det här, eller Thomas Kraft, så tycker jag att de borde ringa Patrik Alvin, assisterande general manager i Pittsburgh Penguins, och i alla fall lyssna med honom om han är intresserad. Nu har de en stark konkurrent då, om Djurgården är intresserad av Patrik, det vet jag inte. Jag har kollat med Patrik, Djurgården har inte ringt i alla fall. Det finns ju, Patrik har ju som en son-pappa-förhållande med Jim Rutherford, som var general manager för Pittsburgh många år. Nu har han hoppat in som interim general manager, typ, eller vad titel är, för Vancouver Canucks. Och nu ryktas ju att liksom fadern då, Jim, ska plocka med sonen då, Alvin, till Vancouver. Men jag tycker ändå, det här är som sagt för ett tips om det är någon Djurgårdsledare som lyssnar på det här. Slå Patrik en signal och lyssna med den. Det skulle kunna bli jackpot, eller vad säger du, Abis?
Nej, jag tycker det är ett jättespännande namn. Otroligt spännande. Jag tror att det är just den här noggrannheten som ändå... Jag tänker på Niklas också, känns ju otroligt seriös. Kronvall då, känns ju otroligt seriös i allting han gör. Han har varit i NHL i många år, jag tycker lika med Alvin. Och samtidigt som de har den här kopplingen till svensk hockey, det är ju liksom där de är fostrade. Va? Så jag tror att den mixen skulle vara väldigt nyttig för Djurgården just nu. Eller framöver här, om de nu klarar sig kvar i SHL och sådär. Så att jag tror mycket på den typen av namn, om det så är Niklas Kronvall och Staffan ihop, eller om det är Alvin som har ett väldigt bra rykte där borta och som verkligen har gått den långa vägen med allt från scouting upp till högst upp i en NHL-lags hierarki i stort sett, NHL-klubb.
Du får ursäkta, jag tjatar riktigt, men jag vet ju att Aro ringer runt till agenter och spelare och liksom försöker. De försöker ju vända på den här som sker i Djurgården. Försöker få in, ja, allt till laget. Målvakter, backar, forwards. Du har inte fått någon förfrågan senaste veckan här om du är sugen och paddla lite för att få stark fysik och sen hoppa in och hjälpa Djurgården på isen?
Nej, jag har faktiskt inte fått frågan. Jag får faktiskt den där frågan av fans och diverse människor. Om jag har fått frågan, de tycker det är sjukt att jag inte har fått frågan. De kanske har sett mitt poängsnitt där i division 4. Men nej, ingen fråga på Axelsson hittills i alla fall.
Och det rycker inte buggarna liksom nu när det börjar närma sig jul, januari. Det vill säga säsongen går in i ett slutskede. Det är inte, suget finns inte där i huvudet.
Ja, men jag har ju sagt det att jag aldrig mer ska spela på den nivån igen. Men sen samtidigt så har man ju ett samvete och klubben står ju väldigt nära också. Och när det är som där. Men sen tror inte jag just nu att jag skulle kunna bidra med så mycket. Men det gör ont att man inte kan hjälpa till så mycket kan man säga.
Du skulle inte kunna bidra med att slå flippassningar till Sörensen i powerplay?
Jo, det skulle jag. Ge mig, förra gången jag dök upp där efter några månader så hade jag väl tränat 5-6 gånger. Så att, det är klart jag kan bidra. Jag tvivlar inte en sekund på mig själv egentligen. Det är väl den fysiska statusen om någonting kanske.
Mm. Men alltså, skulle du tacka ja om de hörde av sig?
Alltså det, jag sitter ju och tänker, kommer den där frågan, vad säger man? Men absolut, skulle de behöva hjälp så här någon match. Men nu sitter jag på ett otroligt bra avtal med Aftonbladet också. Så att det är lurigt.
Vi gillar ju att hjälpa folk framåt i karriären. Vi har ju slussat ut en del tidigare, så att vi ska nog kunna lösa det.
Exakt. Ja. Nej, så att, får jag frågan då kommer jag bli nervös. Så mycket kan jag säga.
Hur gör man då om man får en förfrågan? Hur lång betänketid tar man? Och hur gör man, som i ditt fall, låser man in sig i ett rum med frugan och bästa polaren och så diskuterar man där, så när man kommer ut från rummet har man bestämt sig? Eller hur gör man när man får ett erbjudande och när man ska liksom välja om man ska tacka ja eller nej till det?
Nej, egentligen är det ju nu med, när man har familj, då är det ju en familjefråga egentligen, och går det för alla involverade eller går det inte, så att man märker ganska fort om eller hur det ska gå liksom. Så att, och sen vet jag att barnen vill att jag ska börja spela igen också, så att det är så att de säger varje dag, ska du börja Djurgården snart igen? Så att, nej, det är svårt faktiskt att säga nej till dem också.
Hur gammal är minsta?
Han är 3 och han älskar ishockey något helt sjukt. Aha. Och har bara Djurgårdskläder på sig varje dag.
Aha. Så att du blir superdärd om du liksom gör comeback på isen då?
Ja, men exakt. Men sen är han ju faktiskt rädd för introt när elden kommer. Så då vill han inte kolla ibland. Det är lurigt.
Tack Gud att han inte har varit i Örebro kan jag säga. Eller ta honom aldrig till Örebro, för då kommer han inte sova på ett halvår.
Nej, det är så. Nej, många lag är bra.
Ja, men det smäller ju där i Örebro så att liksom ögonen hoppar ut från huvudet liksom så här, när det smäller till där. Jag tycker det är helt galet. Men det är för att jag blir äldre och känsligare för ljud, tror jag.
Ja, nej, det där är läskigt ibland, men det är ett bra sätt att vakna till liv.
Spännande, Abris. Vad tror du kommer ske? Tror att de rensar i båset och försöker liksom byta ut halva laget, eller vad kommer ske, Johan?
Ja, det som är lite fascinerande är när jag hör de namn som ändå Joakim Eriksson ringde runt och försökte värva till Djurgården, så är jag ju faktiskt förvånad att han inte även ringde till Dick Axelsson, för att man har ju varit ganska desperat i jakt på vad jag hör i alla fall när det gäller olika namn som har kontaktats och sådär. Så att det är inte så att det är toppspelare direkt som de bara har hört av sig till heller. Finns ju inte så många.
Nej. Det finns, marknaden är oerhört dålig när det handlar om att få bra kvalitetsspelare på, ja, in till svensk hockey. Utlåningar vill prata om. Vi har ju haft 2 stycken utlåningar här. Berglund till Djurgården från Almtuna. Vad säger de om sånt här, Abris?
Nej, men jag reagerade ju ganska starkt när Mora lånade ut sin lagkapten till Leksand. Vi pratade ju om det då också, att det är klart att det finns ju alltid 90% av alla utlåningar är ju okej i allsvenskan. Man kanske kan låta 5, 6, 7, 8 namn vara de här riktiga frontfigurerna för klubbar som har väldigt starka rivaliteter, kanske man kan undvika. Nu är väl varken Berglund eller Filip Hasa några sådana där supernamn men det är något som gör lite ont i mig ändå faktiskt, tycker jag. Emil Berglund lånas ut 2 matcher till Djurgården, absolut. Han tycker det är hans dröm att spela. Samtidigt så spelar han inte då Almtunas nyckelmatch mot Södertälje borta, som han nu ändå vann. Jag förstår ju Almtunas poäng i det. Jag menar, de hoppas ju att Berglund ska liksom gå lite på mål och vara väldigt tacksam mot klubben resten av säsongen för att han fick göra de här 2 matcherna med Djurgården där. Och Almtuna är ju en klubb som väldigt få bryr sig om egentligen, om man ska vara helt ärlig, och lever väl lite för dagen också så där, har ju inga ambitioner egentligen med att ta sig uppåt eller någonting, så det kanske, det menar jag, att det gör ju det lite svårare att bli så där upprörd som jag blev över Mora-Leksand. Tycker också liksom med Hasa där, jag vet inte, jag kan tycka att man bör kunna använda juniorbackar faktiskt i det fallet också. Det blir lite vad heter det, alltså lite förnedrande mot Hockeyallsvenskan på något sätt. Jag tror man måste bestämma sig lite grann. I så fall hellre köra längre utlåningar, det är riktiga utlåningar, men det här korttidsgrejerna, det får jag ingen puls alls av faktiskt. Jag tycker det sänker statusen för Hockeyallsvenskan rejält.
Mm. Apropå Almtuna då, så hade jag en sms-konversation med Tony Mårtensson. Han är väl sportchef i Almtuna. Och jag vet inte om jag tipsade honom om eller hur det var riktigt där. Men jag nämnde väl för honom att, ja, varför ska ni testa den här Jesper Eliasson då? Och sådär. Och så fyllde jag år häromdagen och då skickade han en grattis sms. Och så skrev han så här, ja, och tack för hjälpen med Jesper Eliasson. Då tror jag faktiskt, om jag ska vara helt rätt, jag tror knappt han har vunnit en match med Almtuna på hela säsongen. Och har ett målsnitt på, han har ett målsnitt på 4,43 insläppta mål den säsongen. Och han har stått 9 matcher och inte vunnit en enda. Så att mitt målvaktsöga, Abris, måste förbättras.
Ja, eller också är det Almtunas försvarsspel som inte räckte till. Nej, det är jättetufft där. Eliasson har varit väl skickad till typ Wings eller något sånt där. Någon Division 1-klubb tror jag var från
Väsby, ja, precis.
Väsby var det kanske. Ja, men du ser. Tack för att du hjälpte mig. Ja, nej, så det får du nog inget plus på.
Men vad säger du om utlåningar då, Dicken då? Alltså, vi bollar in det här. Är det så farligt eller varför skriker fansen direkt när det blir en utlåning?
Nej, men det är väl framförallt jättekul för spelarna i sig att ta klivet. Det är otroligt många spelare i Allsvenskan som kan ta det steget också upp i SHL. Så mycket skiljer det inte. Sen är det ju liksom, det enda jag poängterade, det var ju som Abis var inne på, det är ju Mora-Leksand där faktiskt, den utlåningen med rivaliteten. Annars tycker jag det är, ja, men kul för spelarna.
Känns som att fansen kanske inte är riktigt mogen för det här. Vi får se. Jag har ju förstått att det är eventuellt ett nytt avtal på gång här mellan SHL och Hockeyallsvenskan som kan reglera över eller låningar och eller utlåningar och inlåningar och även då någon typ av transfers mellan säsongerna. Idag kan ju SHL plocka vem de vill från Hockeyallsvenskan till ett visst datum mot en viss ersättning, oavsett om det är 10-årskontrakt som ligger, så är det ju lite NHL, AHL-vibbar på SHL och Hockeyallsvenskan. Och det här vill ju inte många supportrar till de Hockeyallsvenska lagen. De vill ju att Hockeyallsvenskan ska vara en stark liga där man inte en dag spelar för ett lag och en annan dag spelar för ett annat lag, utan man vill ha en egen identitet. Så att vi får se där hur sportchef Ryman och vd Monidell lyckas lösa det här. Det kommer bli en förhandling mot SHL. Vad tycker du, Abel? Ska vi fortsätta med det här att det blir mer utlåningar eller vad ska vi göra?
Nej, frågar du mig så tycker jag inte det. Jag gillar ju den här rivaliteten som är ändå mellan ligorna, och att det är lite en del av det svenska systemet att vi inte har rak farmarliga under. Sen förstår jag också, jag förstår klubbar, jag förstår spelare och allt vad det är också. Jag förstår den sidan, men frågar du mig så tycker jag inte att det är något som tillför så där jättemycket, om jag ska vara helt ärlig. Det är inte så att jag liksom får pirr i magen när de här utlåningarna kommer, utan snarare tvärtom, så får jag lite ont i magen istället och tycker att det inte blir så lyckat. Jag tycker de här lite grann, det här slit och släng grejen att man lånar in Erik Norin en match när man ska möta Frölunda, nu vart det inte av, man tar Moras lagkapten, man lånar Berglund i 2 matcher och han står över den matchen, han ska spela med Almtuna, liksom, nej, jag vet inte, jag tycker det är lite stillöst faktiskt, de grejer man gör. Jag tycker man kan sköta det lite snyggare faktiskt, om jag ska vara det.
Ja. SHL och juluppehåll, vad säger man som hockeyspelare om juluppehåll, Dick? Alltså, vill man köra den här veckan fram till jul, eller är det skönt att gå liksom och ägna sig lite åt familjen?
Ja, men både och. Jag hade gärna gjort tvärtom där, att man tar ledigt i mellandagarna, men då vet man att det är fullsatt över den där arena också. Och här Channel One Cup ligger nu här. Och, men sen är det ju fantastiskt tråkigt. Det är en träningsvecka, två pass per dag, åka skridskor tills man grinar och blöder. Så att jag hade gärna skippat det här Channel One breaket och spelat vidare. Det blir krystat ibland. Ibland kastar de in matcher lite hit och dit. Men nej, spela tills jul.
Juljumske, vad är det för något?
Ja, det är en klassiker. Typ exakt den här veckan som kommer där, när det är två pass per dag och man får lite, lite ont i ljumsken, som alltid också blir bra till mellandagarna. Så att det är en tidig julklapp, brukar vi säga.
Det sägs att Fredrik Bremberg alltid liksom fick en juljumske.
Ja, han var expert på det där faktiskt. Och, men var man så bra som Bremberg, då fick man ju faktiskt ta den också. Det var värre för oss arbetare underifrån.
Jag tog faktiskt fram en tabell här lite snabbt över, från novemberuppehållet och fram till det här uppehållet. För att titta lite grann hur lagen har skötts och sådär. Vi har ju inte pratat någonting om SHL hittills i programmet, tror jag. Va? Så att, vet ni vilket lag som har varit formstarkast sedan novemberuppehållet och fram till nu i poängsnitt?
Oj.
Nu satt jag dit där.
Det som har hänt i tabellen, det är ju att det blir jämnare. Rögle har ju befälet nu över SHL, men jag kan väl gissa att ett lag som Oskarshamn måste ligga hyfsat till.
Dicken, har du någon tips?
Men jag säger nog Timrå börjar ju bra, men det är ganska långt. Nej, men jag säger Rögle.
Ja, nej, alltså det är Skellefteå som toppar i ganska överlägsen stil. 2,22 poäng i snitt har Robban Olssons lag tagit. Men sen är faktiskt Oskarshamn tvåa, Ros, så att, med 2,0 i snitt på sina åtta matcher.
Man har gjort det bra.
Ja. Och vem som är formsvagast behöver jag kanske inte säga. Det tror jag ni tar ganska lätt med Djurgården. Men vet ni vem som är näst formsvagast i SHL mellan uppehållen här?
Ser Malmö eller Leksand?
Det är taskigt. Ja, du är jävla, du kan din hockey, Ros. Vem av dem tror du, Dicken? Malmö eller Leksand? En av dem är det.
Bara för att säga sådär, säger jag Leksand.
Jajamän, ni är duktiga. Vilka proffs jag jobbar med. Leksand har snittat en poäng på sina nio matcher. Så att de är tillsammans med Djurgården formsvagast i serien. Det var ganska taskig med att ställa sådana frågor. Men
är det inte ganska jämnt då? Är det inte det? Alltså, eller är det, sticker ut lite i din formtabeller?
Ja, Djurgården sticker ut definitivt negativt. 0,44 poäng på nio matcher. De är ju överlägset. Och Skellefteå ganska 2,22 och Oskarshamn 2,0. Sen kommer lite Luleå, lite Färjestad. Och sen kommer Rögle på 1,67 i snitt. Så att, ja, de hade en bra buffert där, Rögle, innan. Och samtidigt har inte de värsta konkurrenterna som Frölunda heller gått så bra. Frölunda har bara 1,22 i snitt på de här nio matcherna.
Ja, vi får se. Tabellen är väldigt jämn. Jag säger det varje år, tycker jag. Men jag tycker att i år så kan väldigt många lag ta hem Lumat faktiskt. Jag säger inte att det är helt givet att Rögle och Frölunda möts i en final. Jag vill se vad Växjö, Luleå, Örebro, Färjestad, Leksand, vad de hittar på här under januari. Och kanske halva februari när vi börjar närma oss slutspel. Jag kan se. Jag tycker att det är ganska öppet. Rykten älskar våra lyssnare. Rykten om spelare på väg in, spelare på väg ut, spelare på väg nästa säsong. Vad har vi att bjuda från vår lilla hatt? Vad kan vi dra för kort idag, Abris?
Ja, för något idag? Jag är lite surr. När man är ute på vägarna hör man ju en hel del. Inte allt som man kan nämna här, men en sak som jag fick höra i alla fall är ju att en av SHLs absolut bästa backar, jag tror att han har mest speltid efter Jesse Virtanen i istid när det gäller det. Det handlar om Oskarshamns Brian Cooper, inte blir kvar i den småländska klubben i alla fall. Jag ska inte säga Småland, men inte den småländska klubben. Han ska lämna besked till ledningen att han går en annan väg till kommande säsong, och det är ju ett jättetufft avbräck för Oskarshamn, samtidigt som man vet att de har inte samma lönebudget som många andra klubbar, och Cooper har gjort otroligt bra där.
Ja. Vad tror han hamnar någonstans då?
Bra fråga. Jag får ju känslan av att en SHL-klubb kan ha gjort klart med honom. Jag vet inte om han är så där KL Schweiz liksom attraktiv på det sättet. Han är ju inte så flashig, utan han är ju väldigt skicklig, alltså väldigt gedigen ska jag säga. Så att min känsla är väl att det kan vara en annan SHL-klubb som har öppnat börsen. Varför inte Växjö eller kanske Örebro? Örebro har ju varit ute tidigt och värvat tidigare och sådär. Och lite som Leksand gjorde med Max Verano också för ett år sedan. Och gick ut tidigt och plockade honom. Så att någon av de där klubbarna. Men det är nog många som är intresserade av honom, det tror jag.
Oskarshamn har det ju tufft alltså på många sätt. De gör väldigt bra i år med Filander. Och Fröberg, genom managern. Men det är ju så att de har ju inte bara KHL och NHL som kan norpa spelare. De har ju också de här lagen som på något sätt står ovanför dem i hierarkin. Ja, och det är väl stort sett alla lag kanske i SHL. Kanske inte Djurgården just nu. Som där man tycker att det blir ett steg uppåt att gå till Växjö eller gå till Leksand och så vidare. Det är en väldigt tuff situation att bygga ett lag på lång sikt.
Ja, nej, och deras issue är ju lite grann att de har ju en liten arena, de har inga speciella sponsorutrymmen, och det gör ju också att deras intäkter blir ju så mycket mindre, så att de kan ju inte vara med på de här 250, 300, till och med 350 000 kronors lönerna i månaden. Så är det ju, det är för tufft liksom, och då kan man hitta andra vägar och fynda på annat sätt, vilket de har gjort otroligt bra. Men jag tror att de har tufft att vara med på de absoluta topplönerna.
Vad krävs då, Dick, för att Oskarshamn ska bli liksom ett lag som man... Ja, men som Dick Axelsson säger, men jag kanske ska signa med Oskarshamn. Hänger du med? Vad krävs för att de ska ta nästa steg och bli liksom som ett HV71?
Ja, men deras enda sätt är väl egentligen, staden lockar inte så mycket i sig, utan det är ju pengarna som många småstäder måste betala, för att annars vill folk inte bo där. Sen kan det ju vara bra även familjer kommer från andra länder, så att då är det ju rätt bekvämt och litet och härligt, men nej, man måste betala för sådana, för spelare ska komma dit.
Är det inte, behöver man inte ha liksom en historik av framgång och en cool arena och ett bra hemmasnitt? Är ett sånt ointressant för en spelare när man planerar en ny klubb?
Ja, men det tror jag. Och framförallt utlänningarna som kommer. Jag tror inte de vet någonting om den här ligan egentligen. Vissa är väl lite mer hockeynörd än andra. Men ja, jag tror man ser ett litet, några dollartecken på kontraktet och beslutar sig efter det.
Ja. Money talks. Bullshit walks.
Mm.
Vad mer, Abris? Hade du något mer i din hatt där? Eller ska vi dags att börja avrunda och fundera lite på vad vi ska lägga för klappar under granen?
Ja, vi börjar ju bidra ut på tiden här. Jag vill väl bara säga att det var väldigt kul och viktigt att Alexander Holtz tackade ja till IVM. Det tror jag var en förutsättning för att vi ska kunna ha lite förhoppningar till julen där.
Ja. Han har ju då alltså inte tagit plats i New Jersey, det vill säga NHL, han har harvat i AHL. Hur bra är Sveriges IVM-lag? Ja, 2021 eller 2022?
Nej, men det är ju inte toppen bra så. Vi är ju tunn på forwardsidan framförallt, skulle jag vilja säga. Och vi ska väl säga att Holtz har ju varit uppe och spelat med New Jersey också en handfull matcher. Så att han har inte bara harvat, men vi är lite tunna framåt, så enkelt är det, och därför blir det ju jätteviktigt. Jag tror för en sån som William Eklund också, så betyder det jättemycket att Holtz kommer in. Jag tror att han tycker det är mycket roligare att åka till Edmonton nu än om inte Holtz hade varit med. Så jag tror det kan bli lite dubbeleffekt där. Dels får vi in en skicklig Holtz, dels får Eklund en lekkompis på isen och även en kille han trivs med vid sidan om. Och det gör ju att vi plötsligt har en väldigt bra första kedja. Så att då gör det lite hopp, med tanke på att målvaktssidan är grym, backsidan är bra kan vi säga, 3+ då. Så att då, ja.
Du är ju vår JVM-expert. Ska du bevaka JVM år eller tar du julledigt?
Jag har inte kommit så långt än. Vi är ju inte känd för våra långa planeringar kanske på bladet. Så vi kör mycket på uppstuds, så det har ju gått bra hittills. Så att det är väl klokt. Jag vet faktiskt inte. Men på något sätt kommer jag ju i alla fall att se matcherna. Sen om det blir via jobbet eller om det blir privat, det får vi se. Jag ska inte dit i alla fall.
Det är en klassiker. Det är ju nästan lika viktigt som Kalle på julafton och kolla på de här juniormatcherna. Speciellt på nyårsafton, då brukar det vara så här starttid 21.00. Det är perfekt när man kan gå ifrån middagsbordet och gå och sätta sig och kolla på hockey och softa lite innan det är dags att skjuta raketer där vid middag. Får äldsta sonen, får han kolla på JVM eller är det för sent på kvällarna för honom, Dick?
Nej, han kommer att kolla. Men han är inte så intresserad att kolla på hockey. Han vill mest spela faktiskt. Men jag hade gärna sett att alla spelare som har åldern inne, oavsett om det är ordinarie i NHL eller inte, spelar JVM. För...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I alla fall för vårt, så vi får se lite roligt.
Du säger att man tar tillbaka statusen på JVM, att alla de bästa, ja, typ 02 är med. Är det så du menar?
Ja, men lite så. Liksom, det är inte jättelångt heller det här JVM. Och jag tror inte lagen faller samman över att någon spelare som är en ung tupp ska gå in och spela JVM. Så att, det hade varit kul att titta på. Så är det.
Men jag kan glädja i alla fall med att i år ser det faktiskt bättre ut än någonsin på den fronten. Det har ju varit som 10, 12, 15 namn tidigare, men nu ser jag väl egentligen. Det är Stützle där i Ottawa, det är väl Raymond och det är väl Drysdale i Anaheim. Det är väl de tre som gör avtryck som kanske inte kommer. Men i övrigt så ser det väl ändå helt okej, eller ser bra ut jämfört med de senaste åren. Så vi kommer få se väldigt många av de bästa i alla fall.
Kul. Då blir jag lite lugnare. Och Seider, han är för gammal alltså där.
Han är för gammal, han, ja.
0-1 då.
Tugga på i Detroit och gör ju det ganska okej där, får vi säga.
Bra tugg idag, pojkar. Vi har passerat en timme och ska släppa våra lyssnare till viktigare saker. Jättekul att få göra det här programmet för er. Hörs vi inte innan jul så önskar vi er en riktigt god jul och kramas mycket under misten. Ha det bra!
På en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.